Välkomna till Det gränsar till galenskap.
Författarpoddarnas motsvarighet till 1001 debatt.
Jag heter Elin Bårdy.
Jag heter Mattias Hagberg.
Jag heter Martin Engberg.
Och jag heter Jessica Schiefauer. Och jag aktar mig normalt väldigt noga för kulturdebatter. Varför det? Inte för att jag inte är intresserad. Utan för att det ofta gör mig allt för engagerad, lite uppstressad, lite frustrerad, lite orolig. Och det går väldigt dåligt ihop med att försöka skriva litteratur. Och eftersom jag ofta ägnar mig åt att skriva litteratur så väljer jag ofta bort att konsumera kulturdebatterna. Men det pågår och har pågått ett tag en debatt som jag inte har kunnat låta bli att engagera mig i. Den kallas för, ja vad kallas den för? Litteraturdebatten, romanens död, debatten, vart är den litterära romanens utrymme på väg? Debatten, Martin?
Berättelsen, eller debatten om berättelsen kanske också. Men det är ju lite grann det här tror jag som är en fråga. Det är ju väldigt mycket som diskuteras samtidigt.
Det har
som
du rätt
det var
i.
En och samma sak.
Mm. Det är en väldigt intressant debatt, men den är också lite rörig och kanske så är den intressant just för att den är rörig, som du säger Mattias. Det är många som vill prata om någonting på olika sätt. Inte Mattias, förlåt. Martin heter ju du som sitter mitt emot mig. Jag ber så mycket om ursäkt till er båda.
Det var bara för att understryka rörigheten.
Vem har sagt vad och vad menade de egentligen? Det började, skulle jag säga, den här gången med förläggaren Gunnar Nierstedt i Dagens Nyheter. Han skrev en artikel för några veckor sedan där han är ganska sur, skulle jag säga. Han är ganska kritisk, en aning ironisk och menar att i korta drag, han menar lite olika saker eftersom den här debatten är lite rörig. Men att en bok med lyriska eller essayistiska uttrycksmedel är ingen riktig roman, menar han att folk idag tycker. En bok utan huvudperson är ingen riktig roman. En riktig roman, skriver han, tycks den allmänna meningen vara, bör hålla sig inom strängt fixerade ramar. För att fungera ändamålsenligt, fortsätter Nierstedt, så bör en berättelse vara befriad från egenheter, betydelsebärande nyanser och komplexitet. Storyn går alltid före språket och bör vara så allmän att den utan friktion kan flyttas mellan olika försäljningsformat, tryckt bok, e-bok, ljudbok, tv-serie, långfilm. Det ställningstagandet tar han. Och ett svar också i Dagens Nyheter kommer strax därpå av Anna-Karin Selberg, också förläggare. Och hon pratar om någonting som hon kallar för borgerlig kultursyn. Och hon skriver också mycket, men hon skriver bland annat så här. Å ena sidan så har vi föreställningen att den folkliga och kommersiella litteraturen som förväntas generera materiellt kapital, inom parentes cash, saknar litterärt värde. Den ses som utbytbar och enkel att paketera om i olika format. Kommer det igen, inbunden bok, ljudbok, tv-serie etc. Eftersom den skrivits i enlighet med en förutsägbar och likriktad mall. Å andra sidan har vi föreställningen att det enda kapital litterära, så kallade smala böcker, kan generera är kulturell status. De ser man som unika snarare än likriktade och svåra att tillgängliggöra för en bredare läsekrets utan att deras litterära värde förstörs. Det tyckte jag var intressant. Tänkare som Walter Benjamin identifierade denna uppdelning som själva kärnan i en borgerlig kultursyn. Och sen så diskuterar hon vidare, hon kommer till ljudboken, det kanske vi inte ska prata så mycket om, och hon tycker då alltså att den här uppdelningen, man kan väl säga att hon menar att den finns, men hon tycker inte som Nierstedt att det betyder att den litterära romanen är på väg ut. Ja, vete fasen om jag fattar vad hon menar egentligen. Jag tänker att ni ska hjälpa mig med det sen. Sen kommer Förläggarföreningen Och pratar också om kvalitetslitteraturen i relation till bokmarknaden. Och att kvalitetslitteraturen ännu har en självklar plats i både dagspress och public service. Men mycket tyder på att utrymmet för kritiken minskar. Kvalitetslitteraturen, skriver Förläggarföreningen, är klart mindre digital än bokmarknaden sedd som helhet och står fortfarande stadigt i den tryckta bokkulturen. Det som ges ut i ljudboksformat är i regel prosa med ett förväntat bredare genomslag, medan samtida poesi ges ut i ljudboksformat i mycket liten omfattning. Kvalitetslitteratur. Lyssna på det begreppet. Här pratar vi kvalitetslitteratur och inte litterär litteratur. Kvalitetslitteratur varken syns eller konsumeras i någon högre grad i strömningstjänsterna, vilket gör att det sällan är ekonomiskt lönsamt att ge ut en smalare titel som ljudbok. Och Förläggarföreningen har som slutsats att det är ett höjt litteraturstöd som ska, så att säga, lösa det här problemet. Ja, vet ni vad? Vi stannar där. Så här ser debatten ut i stora drag. Och jag blir oerhört förvirrad, för det är det jag blir av debatter. Jag tappar fort bort mig. Vad tycker jag? Vad vet jag egentligen? Har jag kompetens att tycka någonting? Jag kan ju inte det här. Jag är ju faktiskt inte jag är ju liksom inte inne i marknaden. Jag gör saker som sen på något vis ska ut eller slås på en marknad. Men jag har ganska liten förståelse av hur det ser ut bakom, liksom. Men vad är det som håller på att hända?
Är det detta som diskuteras, undrar jag då? Är det, för jag tänker att det är det som blir förvirrande runt den debatten. Är det marknaden det handlar om? Hur litteraturen klarar sig på en marknad? Eller handlar det om litteraturen i sig, alltså romanen i sig, och vad som händer med den?
Det handlar om båda. Och uppenbarligen, som jag uppfattar det i alla fall, i min röriga uppfattning, så är det att väldigt många tycker att de har med varandra att göra.
Det tänker jag att de har.
Berätta.
På många sätt. Det är klart att, som Ingrid Elam pratar om i den här senaste artikeln i Författaren som kom igår, så att romanen har ju växt fram i takt med att bokbranschen har växt fram, att vi fick möjligheten att kunna sprida litteratur genom en marknad till exempel. Så att på så sätt så hänger de ihop, och att vi har den här genreindelningen vi har att göra med det också. Så att jag tänker att det går inte helt att skilja hur romanen ser ut från marknaden. Men det blir lite olika saker ändå vad man pratar om, beroende på hur man närmar sig den frågan. Eller vad säger ni?
Ja, men det kändes som att du hade en så här, är det här vi diskuterar? Men vad är det vi diskuterar? Alltså, vad handlar det om?
Ja, men jag tycker att det är min återkommande känsla av att det är flera stycken som är ute och svingar ganska vilt, helt enkelt, åt olika håll. Och jag tycker att det finns poänger i flera av texterna, men det finns ingen som jag riktigt håller med om helt och hållet. Jag tyckte det var bra att Nystedt gick ut och lyfte fram den litterära romanen, eller den litterära kvalitetslitteraturen kanske. Mm. Men däremot så tycker jag att hans syn inte riktigt helt stämmer. Jag tror inte det riktigt stämmer att de stora förlagen bara skiter i den litterära sidan, eller inte liksom att tycker att allt bara ska vara berättelser och inte intresserar sig för språket i det som skrivs heller. Och Selbergs text där, som jag tyckte försökte påstå att det inte fanns, att det inte längre var relevant att prata om kommersiell litteratur kontra litterära titlar, det håller jag inte med om.
Nej, det håller inte jag heller.
Ja, men det var väl några nedslag, och nu börjar jag själv bli förvirrad, så nu måste jag ta vid.
Ja, men det här ja, kör.
Asch. Men det jag tror att jag fastnade en del för är just, för mig har det här ändå handlat om berättelsen någonstans, och vad en berättelse är och vad den ska vara för, liksom, vad litteratur, tror jag. Och den här frågan om, ja, men jag håller med om att det är klart att det finns ett sätt att berätta som låter sig överföras mellan olika format. Alltså det här berättelsen gör när den som har att göra med de stora bågarna. Men däremot så är det ju som att också i debatten att det glöms bort att ja, men litteraturen består ju av ord. Och det är ju en väldig skillnad mot att till exempel berätta med bild som tv-serier gör. För mig är det helt, gör det helt olika saker. Och jag tänker att det, den delen av litteraturen, det som inte går att föra, har att göra med ja, men dels med perspektiv, att vi kan få liksom, någonting berättat både utifrån och inifrån någons hjärna samtidigt. Det kan vi aldrig få i filmen på det sättet. Men också den liksom komplexitet som den litterära berättelsen kan erbjuda just genom att det är skrivet. Så, och det är ju värt att försvara förstås, och det kanske det Nietzsche försöker göra. Nu ska jag bara säga en sista sak, så måste jag sluta prata. men jag tycker att det är som att man pratar om berättelsen som om den är en form.
Sant.
Och det tycker jag tycker det finns ett jättebra exempel på det just nu med Kerstin Ekmans Händelse vid vatten, som har blivit en jättepopulär tv-serie just nu. Och där tycker jag det är så tydligt syns vad det är som går förlorat när man just tror att det är en berättelse, en story som går att översätta. För visst, man har kunnat översätta storyn till tv. Och det är underhållande och det är bra på många sätt liksom. Men väldigt mycket av det som finns i romanen, som är precis det du säger, den här förmågan att vara både inne och ute i en människa liksom på samma gång och ta del av det, det går ju aldrig att göra i film-tv-formatet liksom. Och där finns ju, och det, jag kan inte komma på någon annan konstform som liksom har den möjligheten, och där kommer ju romanen alltid kunna göra det.
Och den är ju också kanske ett exempel, alltså nu ska inte vi hylla den allt för mycket, men det är ju en bra roman. Och den är ju också ett exempel på en bok som lyckas förena någon sorts liksom litterär divå, eller vad vi ska använda för ord, med ett ganska brett berättande.
Så. Men vi hade ju pausen här förut framme romanen Atonement, eller Försoning, av Ian McEwan. Nu drog jag fram den igen här i Jessicas bokhylla. För den är en fantastisk roman som har filmatiserats till, i min åsikt, en ganska dålig film. Och för mig är den ett otroligt bra exempel på precis det här. Att film och litteratur är bra på helt olika saker. Litteratur är bra på att låta mig vara med inuti huvudet på en person. Den här huvudpersonens tankar hela tiden i alla situationer. Och det syns ju inte på film, för film är bra på att visa hur det ser ut, men inte på vad inuti huvudet. Så det blir väldigt, väldigt platt när man tar en väldigt litterär roman som utspelas inuti människornas huvuden med en massa action och en massa förvecklingar, och det är kärlek och det är krig och det är allt möjligt. Men det blir ju ingenting kvar. Nu har jag skam till sägandes inte sett ett enda avsnitt än av tv-serien Händelse vid vatten, men jag kan föreställa mig att, jag menar, det är ju det som försvinner. Hur ser det ut inne i personerna? Det får man ju gestalta då med en gest eller en min eller en replik, men det är ju det som bara litteraturen kan göra.
Och där skulle jag vilja haka på lite igen mot en annan grej som återkommer i den här debatten, och det är den här gestaltningsblamingen som pågår. För att jag har säkert sagt detta förut, men jag tycker att det är ett problem att så många sammanknippar gestaltning, alltså den litterära gestaltning, med begreppet show don't tell. Och det, för mig är det inte alls samma sak.
Nej.
Show don't tell, man kan använda sig av det, alltså skriva scener och visa hur människor gör gester och så vidare i litteratur också, och det kan vara ett bra sätt att gestalta på, men det är verkligen inte det enda sättet att gestalta på. För mig så är gestaltning ett jättebrett begrepp, och även en dikt är gestaltande när den fungerar, helt enkelt. En dikt som inte gestaltar är platt, den vill jag inte läsa. Den säger bara, jag har ångest. Ja, det var ju jättejobbigt för dig. Men dikten som kan överföra känslan av hur det är att ha ångest är gestaltande. Det tycker jag är, blir jag lite frågan inför att det skjuts i undan här liksom, i den här debatten. För att liksom, för mig är ju det som den litterära berättelsen kan göra som att den kan gestalta helt enkelt, och den har väldigt många olika sätt att kunna göra det på.
Men det som kanske är mest förvirrande med den här debatten är ju, som du sa, eller som ni sa båda två, att det är ju flera stycken debatter samtidigt. Som liksom att, för jag menar, det finns ju såklart i detta också ett inslag av elitism, eller vad man vill kalla det, liksom att man använder kultur och konst som ett sätt att avskilja sig och liksom definiera sin egen grupp och säga att vi är finare än vad ni är eller något sånt där. Så skulle man ju kunna till exempel tolka modernismen eller något sånt där, att så fort liksom på något sätt litteratur eller annan kultur blir tillgängligt för många, så måste eliten uppfinna någonting som särskiljer dem och som inte alla kan ha tillgång till och som är svårt och som kräver utbildning och sånt där för att kunna förstå. Det är ett tråkigt sätt att se på det, men det är ju inte ett helt omöjligt sätt att se på det heller. Liksom. Och det är väl kanske det som Selberg är ute efter där. Och genom att referera till Walter Benjamin och sådana saker. Att på något sätt att masskulturen, den nya breda kulturen, det är folkets kultur. Mm. Det är massans kultur och det är inget fel i det. Det är det nya sättet på något sätt att komma tillsammans och se en film och dela en upplevelse eller något sånt där. Men det är så helt olika saker, tänker jag.
Jag håller med dig.
Men det finns ju med där. Och samtidigt så finns det ju väldigt mycket att den här breda kulturen har på något sätt kapats också utav en marknad, helt enkelt.
Jag skulle vilja påpeka att också motsatsen förs ju fram. Alltså att ni skriver inte så att folk förstår. Det har ju också varit en röst i den här debatten. Ni måste skriva enklare och rakare. Och så att det också får den här populistiska slagsidan. För jag vet inte om jag håller med om den här definitionen, att motivet till att vilja skriva mer komplext eller att modernismen växer fram bara skulle vara liksom att nu ska vi göra något som ni andra inte förstår.
Men den tolkningen har ju gjorts. Ja. Liksom. Jag håller inte heller 100% med på det. Men det kan finnas sådana element i det, tänker jag.
Man försöker lite så här som lekman sätta in, jag försöker lite som lekman sätta in det här i ett historiskt sammanhang. Alltså tänker jag så här, men är den här debatten egentligen ny? Jag tänker för mycket länge sedan när böcker överhuvudtaget, när man började skriva dem på sina modersmål istället för på latin, då fanns det ju en liknande debatt. Det som hände var att det blev tillgängligt för många utanför den grupp som du pratar om, Mattias, de som då är lärda och kunde latin. Och då var man orolig. Och till och med när Gutenberg uppfann boktryckarkonsten, så började man ju prata om att nu kommer litteraturen att dö. Det är någonting med spridning och kvalitet. Som vi uppenbarligen skräms av varje gång någonting, och i det här fallet tror jag att det faktiskt handlar en hel del om ny teknik, alltså om tillgänglighet, strömningstjänster, ljudbokstjänster, tv-serier och så vidare, som gör att vi blir vilsna och säger, men vad betyder det här?
Men det har ju hänt varje gång som den nya tekniken har kommit, så har liksom systemet rubbats och så har folk blivit oroliga liksom. Och det känns som TV, vad som helst liksom.
Och den boomen som har skett de senaste bara 10 åren när det gäller tillgänglighet via digitala kanaler för berättelser, får man väl prata om då kanske först och främst. Det är ju någonting som vi inte har orienterat oss i riktigt än. Alla verkar vara ganska vinstna. Hur kommer det bli? Vilket tåg ska man åka på om man vill åka med det stora tåget? Vill jag bry mig om det stora tåget eller vill jag hellre stanna där jag är? Men är ni oroliga? Det är väl kanske det jag vill komma fram till här. Känner ni en oro? Känner ni att man behöver gå upp till kamp? Eller känner ni lite mer att det är...
Men frågan är, vad ska du slåss mot?
Eller
det är väl det som de här debattartiklarna visar. De vill upp till kamp, men vad är det de försöker klämma åt? Liksom?
Ja, vad är det
kapitalet
de försöker?
Kapitalet.
Ja, men då kan vi göra revolution. Det är väl det man kan göra. Liksom. Men,
nej, men man kan ju faktiskt tänka sig att man kan ha en mycket, mycket mer expansiv typ kulturpolitik som motar detta. Så att det inte bara, så en ny teknik kommer, vem ska äga den nya tekniken? Och i det läget som vi är nu, så håller det ju på att bli enbart stor, väldigt, väldigt stora vinstdrivande företag som äger tekniken liksom. vare sig det är Facebook eller Storytel eller vad det är. Och det sätter ju såklart, de har en logik, de har en agenda, de har liksom ett mål med sin verksamhet. Mm. Men man skulle väl kunna tänka sig att vi hade offentliga streamingtjänster. Att vi hade ännu mer bibliotek. Mm. Att biblioteken fick låna ut ljudböcker gratis eller vad som helst. Liksom. Mm. Och det hade ju förmodligen kanske, det hade ju kunnat ändra logiken i så fall.
Ja.
Så där, jag tänker att det, man måste på sätt och vis, tänker jag, inte liksom råka landa bara i så här, vad är litteraturen och sådana saker, utan också se var finns makten.
Mm. Men för det är väl det jag kan tänka. Alltså jag är ju inte särskilt orolig över att romanen eller den litterära romanen skulle vara i någon reell fara rent att den skulle sluta finnas eller sluta skrivas. Däremot så finns det ju liksom någonting i detta att förlag är jättestora vinstdrivande företag utan någon som helst skyldighet att ge ut någon som helst balans åt något håll. Där man som enskild författare kan känna sig lite frågande eller lite ängslig eller lite hur ser det ut, vilket håll går det åt, vad har jag att konkurrera med, hur ser det ut när jag skickar in ett manus till mitt förlag. Vilka är det som läser det, vilka är det som får vara med och bestämma, hur mycket ska marknadsavdelningen ha att säga. Ja, det är klart att man kanske inte bara ska trycka en bok och lägga den igen, alltså. Men det finns ju ingen, alltså, det finns ju ingen skyldighet där. Jag tror inte att förlagen, ens de största förlagen, kommer att sluta ge ut alla typer av litteratur. Men jag menar, det är klart att det finns en slagsida. Och det är klart att den syns och märks på en marknad. Och min käpphäst är ju att det som man lägger 200 000 kronor i marknadsföring på, det kommer att sälja. Det som du trycker 200 000 ex av, det kommer att sälja 200 000 ex. Det du trycker i 1000 exemplar, ja, det kanske säljer i de 1000 då. Men det kommer ju inte, det är ju ganska sällan som det uppstår. Vi tryckte 1000 exemplar, men oj, det var 200 000 personer som ville läsa den här boken. Vi fick trycka så många upplagor till, därför att det är ju ett beslut så att säga från början. Det betyder ju inte att den här boken som trycktes i 1000 exemplar bara intresserade de personerna. Det är ju också ett aktivt beslut.
Jag vill komma med invändningar sen.
Jag kom gärna med invändningar.
Nej, men jag tycker att det där återkommer lite grann, att ja, men bara man såg till att det fanns smalare litteratur på strömningstjänsterna, eller att vi satsade mer i marknadsföring på vissa böcker, så skulle de också sälja lika mycket. Jag tror inte att det stämmer.
Nej, kanske inte 100%, men jag tänker mig att det inte heller...
Nej, det är inte helt frikopplat, alltså... men jag tror att det inte är så enkelt. Jag tror att mycket som de satsar mycket pengar på inte heller säljer. Och det finns exempel på motsatsen också, till exempel Kristina Sandberg, som de förstås absolut inte trodde skulle bli en säljande roman, vilket det verkligen blev. Hade egentligen något annat jag skulle försöka säga när jag väl hade fått ordet.
Men nu tar jag ordet från dig här med en gång. Det så tänker jag just att man måste i det här fallet, precis som du gör Elin här, tänka distribution. Liksom. Mm. Det glöms väldigt ofta bort. Liksom. Det är ordet, alltså hur förmedlas litteraturen? Eller konst eller sånt överhuvudtaget. Om man nu liksom vill komma åt detta. Och sen så är samtidigt så är ju också ett nyckelord här, tänker jag, säljer. Att vi är så inskolade i ett marknadsliberalt tänkande att vi så lätt tänker säljer. Liksom. Att det är det som är poängen på något sätt. Alltså, även om man inte vill tänka så hamnar man där i alla fall. Och att man kan tänka litteratur och konst på så många andra sätt. Liksom. Att det kan vara någonting, det kan vara någon som skriver en dikt med krita på asfalten som regnar bort sen. Det går inte att sälja. Det går nästan inte att läsa ens. Bara de få som har varit där just den stunden. Men det kan ju också vara litteratur. Eller ja. Sådär, att vi är så jävla inskolade i det här systemet.
Att men det är väl lite det liksom... som är läskigt,
ja.
Tycker jag. Martin har viftat.
Men jag kommer fortsätta prata lite till. Martin ska prata
alldeles strax. Martin, ja, Jessica.
Men att yes. Det är liksom, och där tror jag att det här behovet av att uttrycka sig, behovet av att förstå, skapa, tänka kring liv, existens, kärlek, vad som helst. Liksom, det kommer alltid finnas där. Sen gäller det bara att inte det invaderas för mycket utav marknadsvärden, om vi ska säga det. Systemvärden skulle man kunna uttrycka det för. Mm. Systemen.
Martin?
Ja, men jag tänker att det är lite grann, det är intressant att vi hela tiden hamnar i de frågorna om distribution och försäljning och så. För att det är ju så här, ja, där kan man ju tänka sig olika sätt. Att ja, vi ändrar kulturpolitiken och någon annan äger kapitalet än de som gör det idag. Och det går att tänka sig massa sådana saker. Men jag tänker att det som är intressant och det som jag är angelägen om är ju liksom snarare liksom litteraturens angelägenhet. Alltså hur blir, har den förlorat någonting av sin angelägenhet? Det är ju det som är den stora frågan och den stora oron. Så här.
Svaret är nej.
Jag tror också
att vi upplever ju inte det. Men hur gör den sig angelägen? Och jag menar, det kommer vi inte kunna lösa genom att ja, men, ge att det finns ett högre litteraturstöd eller liksom att någon annan äger förlagen och så vidare. Eller att någon satsar mer pengar på marknadsföringen. Mm. Utan ja, det, om man tar det här exemplet på som har varit uppe ofta i den här debatten om ja, men, de underpresterande Nobelprisförfattarna i ljudbokstjänsterna, så är det ju en intressant tanke det där som jag tror vi har pratat om tidigare. Att ja, men visst, de tryckta böckerna av Nobelpris tagare säljs, men hur många plockar ner dem från hyllorna sen? Liksom, och det, där finns det något smärtsamt i att i ljudbokstjänsterna där det går att se så här, ja, nej, de lyssnade i 5 minuter på den här boken. Mm. Och sen slutar de. Ja, det,
men jag tycker det är intressant för att det är så svårt att särskilja det, tycker jag. Litteraturens angelägenhetsgrad är ju omöjlig idag att frikoppla ifrån försäljning, marknadsföring, liksom, hur hittar den sina läsare, vad är det, alltså det kan ju finnas, den kan ju vara hur angelägen som helst för sig själv.
Ja,
jo, men sjukt angelägen roman här i min dator, men hur ska den nå någon som den kan vara angelägen för?
Nej, men
det är
precis
ju ett grundläggande.
Mm. Och jag tror att det bara är lite det jag vill komma fram till, att, men nu skrattar de åt mig för jag har en massa gester här.
Nej, vi skrattar att vi allihopa vill komma in och vifta här.
Ja.
Vi gläds åt engagemanget helt enkelt. Fortsätt,
Martin. Att vårt samhälle har förändrats i grunden. Det är ju det som är, jag vill komma fram till, tror jag. Och det är ju det vi inte riktigt har någon lösning på eller svar på, hur litteraturen ska hamna i det här nya samhället där strömningstjänsterna förstås inte konkurrerar med varandra utan att konkurrera med vårt behov av sömn. Liksom. Jag menar, litteratur är inte ens en fråga för strömningstjänsterna. Mm. Så att, och det är ju det som gör att ja, men det splittrar, vi har inget centrum längre. Liksom. Det finns, och kritikens kris och så vidare, allting pekar ju just runt den här splittrade offentligheten och det kommer vi aldrig komma tillbaka till, tror jag.
Bara för tydlighetens skull, alltså när du säger att samhället har förändrats i grunden, då syftar du då på alltså så att säga digitaliseringen, tillgängligheten genom strömningstjänster?
Inte digitaliseringen av litteraturen, jag syftar på att det är en så stor konkurrens om vår tid och om vår uppmärksamhet helt enkelt.
Okay.
Men jag vet inte, bara för att hänga kvar vid det här med distributionen en liten stund. Jag vet inte om ni läste det här om Barnes & Noble i USA.
Jo.
Ja, det är ett av mina exempel. Ja. Berätta, Mattias.
Nej, men att som har gått jättedåligt länge och så anställde man en ny chef. Nu är vi fortfarande i och för sig då kvar i ett väldigt kommersiellt system. Men det är ett lite intressant exempel. Som bestämde sig för att på något sätt skicka tillbaka makten neråt i organisationen till de som jobbar i bokhandeln och säga att det är ni som får bestämma vad som ska beställas in, det är ni som får lyfta fram era titlar som ni tycker är viktiga, intressanta, ni får prata med kunderna och sådär. Och helt plötsligt så hade det börjat säljas en helt annan typ av böcker och läsas en helt annan typ av böcker, får man tänka sig. Och också lyftas fram en helt annan typ av böcker. Så där, i det exempel blir det så tydligt ändå vad distributionen har för betydelse. Att det här väldigt strömlinjeformade marknadstänkandet liksom på något sätt gör någonting med kulturen också. Men samtidigt är det ju kanske lite två olika frågor här också. Mm. Sådär. Men,
Jag tycker att man, om jag nu ska liksom, om jag kan koka ner någonting överhuvudtaget ur allt jag har läst, så tänker jag att det finns två exempel. Dels så är det i senaste numret av
Facktidningen, författaren. Där bland annat förläggaren Pelle Andersson blir intervjuad om just det här ämnet. Och han säger, nu har jag inte, jag kan inte citera, men han lyfter ju det här med om att man måste prata om romanen. Den genrelösa romanen som han kallar den. Alltså man måste prata om det, det måste finnas ett samtal som folk kan delta i. Och det tänker jag är någonting som faktiskt görs konkret i det här nya sättet att driva bokhandel som Barnes & Nobles gör. Det handlar ju någonstans om, alltså för jag tänker så här, det, precis som du säger Martin, vad är det vi har att slåss emot? Den lättillgänglighet som finns i alla strömningstjänster, oavsett om vi ska konsumera ljudbok eller tv-serie eller YouTube Shorts eller vad det nu är. Det är ett aktivt beslut att sätta sig ner med en roman på ett helt annat sätt än vad det är ett aktivt beslut att slå på tvn. Har ni mot argument? Nej?
Nej men båda räcker, så här, både Mattias och Martin sätter upp ett finger. Jag har bara ett tillägg. Jag tänker att filmen i sig också är mycket mer direkt tillgänglig än vad litteraturen är. Mm. På samma sätt som musiken är ytterligare mer lättillgänglig. Litteraturen, ja, den kräver någonting av dig. Det kräver att du sätter dig ner, läser de här meningarna och har en kapacitet att avkoda dem och förstå dem. Det behöver du inte på samma sätt kunna när det gäller bild, för vi är så bildtränade.
Det finns ju film som också ställer det kravet, fast på ett annat sätt i och för sig tycker jag att vi ska lägga
absolut,
till.
Men det
är ju väldigt närvarande, det är ju liksom en grundbult i den så kallade litterära litteraturen. Det håller jag med dig om.
Och, jag tänker att det vi har att slåss emot är ju på något sätt ett system som har som sitt enda mål att fånga oss. Som inte vill säga någonting, som inte menar någonting, utan bara vill fånga oss liksom. Facebook, Netflix och allting så här. Och som kan sitta och skruva på sina idéer enbart för att på något sätt så här locka in oss och hålla kvar oss för att vi på något sätt blir säljbara på det sättet eller utnyttbara på det sättet. Så här, va? Och det är klart att då blir det ju jättesvårt för någonting som kräver mycket mer utav en när man har en hel jättelik industri som bara försöker fånga vår uppmärksamhet. Men det är ju därför vi också måste på något sätt ta tillbaka den makten i så fall. Över dem, för det är ju ett övergrepp som sker mot oss i någon bemärkelse. Liksom. Folk bara fyller oss med skit. För att hålla oss liksom kvar vid skärmen.
Ja, men för att jag tänker att i det där finns det också ett sorts hopp. Den här tomheten som det där ger när man sitter och ser en tv-serie som är så jäkla bra. Man måste bara se ett avsnitt till och sen tar det slut. Jaha, det var slut på säsongen. Då måste jag vänta ett år till nästa säsong. Och så sitter man och väntar på nästa säsong. men jag tänker också att en sak som faktiskt har poängterats är ju att försäljningen av litteratur gick upp under pandemin. Och någon har framfört teorin ändå om att ja, men det kanske berodde på att vi blev så tomma på de här tv-serierna att ja, men det fanns en anledning att söka sig till litteraturen som ger mening ändå, vill jag nog hävda, på ett annat sätt än vad strömningstjänsterna gör.
Strömningstjänster är ett opium för folket, sitter jag och tänker i mitt stilla sinne. Jag vet inte om jag håller med om det, men jag vill utveckla det som du säger här nu, Martin. För vi har ju en ung generation. En generation som är mer än hälften så unga som vi, blev det rätt? Ja. De som faktiskt har vuxit upp i en värld där strömning och flöden har varit en självklarhet redan sedan de var väldigt, väldigt små. Jag läste en artikel för inte så länge sedan och jag sparade inte den här artikeln, så jag kan inte säga vart det var, jag kan inte ge någon källkritik, jag kan bara berätta vad jag själv tänkte när jag läste om detta. Jag hoppas att det är sant. Den generationen som är uppvuxna på det viset, som nu börjar bli så vuxna så att de flyttar hemifrån, där är det mer och mer vanligt att man som en form av aktivism väljer att leva nedkopplat. Att man inte konsumerar sociala medier, alltså på samma sätt som veganrörelsen skulle jag kunna dra en parallell med när den liksom kom kraftigt till Sverige på 90-talet. Jag tänker inte delta i den här skitindustrin. Den typen av ställningstagande. Och då gör man istället en himla massa andra saker. Bland annat så vill man läsa pappersböcker. Så det finns ju en rörelse och en motrörelse skulle man kunna se. Som sagt, jag är ledsen att jag inte kan hänvisa till artikeln, för jag tycker själv tycker inte om att komma och säga jag läste en artikel och så kan jag inte säga vad det var. Men ni får tro mig på mitt ord.
Det gör vi.
Men en sak som vi nästan inte har pratat om nu är ju romanens innehåll och om den behöver, om det behöver förändras. För att jag tycker att det är den mest intressanta frågan egentligen. I del av mig är inne på det i romanen, eller förlåt, essän, romanens segertåg. Att ja, men, romanen kommer att fortleva, men kan nog tänkas förändras på samma sätt som den har förändrats genom historien på olika sätt. Vi hade brevromanen till att börja med och sen uppstod en roman som skulle klara av och skildra de sociala orättvisorna till exempel. Och nu ser vårt samhälle på nytt ut på ett annat sätt. Det går också att tänka på dokumentärromanen som kom på 70-talet. Ser ni någonting där? Liksom, vad skulle romanen kunna göra där? Eller tänker ni de banorna? Skulle man, behöver vi ställa oss frågan så här, jaha, är det också innehållets fel? Liksom?
Jag tänker att jag har ingen spaning innehållsmässigt, men däremot så ser jag positivt på den känslan. Jag har en positiv känsla av att romanen kommer att hitta sitt relevanta innehåll. Och att vi kanske just nu är i en brytningstid eftersom samhället har förändrats så fort, som du nämnde förut. Att vi letar efter detta just nu. Men jag känner tilltro till.
För man kan ju säga, just ställa sig den här frågan, på vilket sätt kan då romanen fylla den här tomheten som sprids till oss på andra sätt? Och hur kan den göra det på sitt sätt? Ja, då har Mattias ett svar på det.
Nej, jag vet inte om jag svarar. Först måste jag bara säga en annan sak. Att jag är absolut inte, och jag tror inte Jessica eller någon annan är det heller, liksom så här mot tekniken i sig.
Nej.
Utan det är makten över tekniken helt enkelt. Vem som äger den, det är det som är det intressanta. Och det är ju alltid liksom lite känsligt att prata om det. Och det finns ganska lite i den här debatten också, kan jag tycka. Liksom. Ett sorts liksom, lite radikal syn på det. Och sen så kan jag också tycka att man fastnar rätt mycket i den här diskussionen i format. Så här, romanen, ljudboken, sådär, och inte ser, snarare liksom tar ett kliv tillbaka och tittar på så här, men vad är det vi gör när vi skapar saker, gör kultur och sånt där. Det behöver kanske inte se ut som just en roman. Kanske kommer uppstå nya format ur den här nya tekniken som vi inte riktigt har sett sen. Ljudboken kanske kommer, om den får göras på ett annat sätt, eller det kanske kommer komma någon som gör liksom ljudbok på ett sätt som bara, shit, det här öppnar upp för någonting, här får man syn på någonting nytt. Eller vad som helst, jag har ingen aning liksom. men det finns där men samtidigt är ju romanen ett format som har visat sig, som till exempel Ingrid Reland skriver då, så här, väldigt anpassningsbart. Det har hela tiden liksom på något sätt tagit ett kliv framåt och så inkorporerat andra former i sig och så lyckats överleva, och det är väl därför det är så himla svårt att definiera vad en roman är också. Så därför kan man ju tänka sig att det här är en form som förmodligen kommer hitta sina nya vägar att säga saker som är väsentliga.
Ja. Men är det vi är mitt i nu då? Därför det finns en lite skakighet.
Och det är också alltid lite det där som kanske lyckas liksom fånga någonting som inte är fångat än, eller säga någonting som inte är sagt än. Det är ju också alltid lite svårtillgängligt. Det har det ju alltid varit. Och sen efter några år så tycker vi att det är mainstreamkultur, och så sitter vi och tittar tillbaka på Jane Eyre eller vad som helst och tycker att det där är väl en jättebred berättelse liksom sådär. En gång i tiden var det ganska nytt.
Mm. Det var därför jag ville liksom säga emot dig där nu. Det lät som att du bashade modernismen lite grann i början av det här avsnittet.
Nej, jag bara medgav, alltså men det finns ju i detta också liksom det kan man ju inte komma ifrån. Det kan vara båda sakerna samtidigt, tänker jag. Alltså det finns hela tiden, kultur kan hela tiden användas också som ett sätt att särskilja sig och liksom definiera sin egen grupp i förhållande till andra.
Men om man sen lyfter det positiva, för det vi fick då med modernismen till exempel, liksom stream of consciousness och sådana saker som idag är vedertagna grepp att användas inom litteraturen. Och det uppstod ju just av ett behov av att ja, men nu måste vi skildra vår värld på något annat sätt. Hur ska jag komma åt det liksom? Och det är ju det som känns hoppfullt med det här, att det kan uppstå nya saker i bästa fall. Och det är ju det jag är intresserad av. Jag är intresserad av romanens fortlevnad. Ja visst, vi kan hålla på med kultur på massa olika sätt. Det kan ju vara kul ibland. Men det skiter jag lite i.
Du är inte så intresserad av vikten som är skriven med krita på trottoaren, menar du? Du är mer intresserad av romanen.
Ärligt talat, Elin, det är jag faktiskt inte. Men jag vill gärna att nya diktsamlingar kommer. Jag vill gärna att det kommer nya romaner. Det vill jag. Och jag vill gärna att de skrivs på ett nytt sätt. Så det tycker jag är viktigt.
Men det ska vara permar.
Hårda permar annars.
Ja, det kan vara mjuka också, men bara det är permar och det är papper.
Du sitter och du ser.
Nej, men jag hade ju ett sånt fint citat av Mattias Hagberg här med mig. Nu ser han helt ställd ut. Nu får du möta dig själv. I din recension av Kristoffer Leandoers Oavslutade litteraturen så skriver du så här: det oavslutade går på tvärs med vår samtid, med en hegemonisk idé om produktivitet som håller på att sluka oss alla och som i förlängningen kommer att ödelägga det mesta. Det öppna och ofärdiga är också det osäljbara och det improduktiva. Det som vägrar att inordna sig i en ekonomisk logik som alltid kräver fler och fler färdiga enheter att sälja. Det oavslutade rör sig i en dimension bortom marknaden och varan, bortom klicken och statistiken, bortom bokförsäljningen och streamingtjänsterna.